ska gå vidare lite på det vi Britt sa där om Haggai. Haggai eller Haggai. Som man heter den nya bibelöversättningen. Haggai var ju den 1917 års bibelöversättning. Och det är en väldigt intressant bok. Jag kommer inte att predika säkert länge idag, för vi har församlingsmöte också, så jag kommer att vara ganska koncentrerad. Jag kommer att läsa lite grann bibeltext först. Lite repetition faktiskt. Inte allt det Britt läste, men en del av det. Jag och Markus pratade om det innan, att världen ska ju frälsas genom återupprepning, eller någon som har sagt. Så att bibelordet kan vi återupprepa. Repetir. Så det är bra. Men sen har jag några korta kommentarer, och så kommer jag nog att gå vidare med det en del sen. Och det handlar om just om prioriteringar. Att prioritera rätt, och det är det bibeltexten vill säga. Och det handlar om templets återuppbyggnad i Israel. Det här skedde för ungefär 2500 år sedan. Så det är väldigt länge sedan. Och det är det som är så fantastiskt med Bibeln, att fast den är så gammal så är den väldigt aktuell. Även Gamla testamentet är väldigt rykande aktuell idag. Så det är fascinerande. Och det handlar alltså om att templet ska återuppbyggas. Israels folk har varit fångna i Babel, i Babylonien. Och nu har de återvänt en hel del av folket. Och de ska bygga upp Herrens tempel i Israel. Och det är liksom det andra templet det handlar om. Salomo, kung Salomo byggde det första. Nu är det andra templet. Och bara en liten sån där intressant sak, i alla fall tycker jag, det är att Haggai är ju en av de sista profeterna här i Gamla testamentet. Och efter Haggai bok, jag vet inte hur känd du är här med de här profetböckerna, så finns det en profet som heter Zakaria eller Zakarias. Och han var samtida med Haggai. De var samtidigt, de två profeterna. Haggai 1, 2-4 ska vi läsa först. En del av det här läste ju Britt då. Detta folk säger att tiden är inne att bygga Herrens hus. Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggai. Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus medan detta hus ligger i ruiner? Sen läser vi 7-10. Så säger Herren Sebaot. Tänk på hur ni har det. Gå upp i bergen och skaffa virke. Bygg upp mitt hus. Då ska jag se på det med välvilja och uppenbara min helighet, säger Herren. Ni strävar efter mycket, men får lite. Skörden ni bärgar blåser jag på. Varför, säger Herren Sebaot? Därför att mitt hus ligger i ruiner medan ni har brott med era egna. Därför håller himlen tillbaka sin dagg och jorden håller tillbaka sin gröda. 12, vers 12-14, första delen av vers 14. Zerubbabel, Shealtiels son och översteprästen Josua, Josadaks son och hela den rest som fanns kvar av folket. Lyssna till Herren, sin Gud, till det som profeten Haggai sa på uppdrag av Herren. Deras Gud. Folket böjde sig i fruktan för Herren. Herrens sändebud Haggai framförde då Herrens budskap till folket. Jag är med er, säger Herren. Drivna av Herren slöt de alla upp. Och så går vi till kapitel 2 från vers 5-10. Fatta mod, Zerubbabel, säger Herren. Mod, överste präst Josua, Josadaks son. Mod allt folket i landet, säger Herren. Till verket, jag är med er, säger Herren. Det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten. Och min ande finns hos er. Var inte rädda. Ty så säger Herren Sebaot. Inom kort, mycket snart ska jag skaka himmel och jord, hav och land. Jag ska skaka om alla folk. De ska komma hit med sina dyrbarheter. Jag ska skänka helighet åt detta hus, säger Herren Sebaot. Mitt är silvret, mitt är guldet. Så talar Herren Sebaot. Heligheten hos detta hus ska bli större än den förut var, säger Herren Sebaot. På denna plats ska jag ge er fred och välgång. Så talar Herren Sebaot. Amen. Tack för ditt ord, Herre, som vi får läsa. Och tack att du får välsigna det på våra hjärtan. Att det får sjunka ner och det får bli ett ord som vi kan ta till oss. Som församling, men också var och en. Ber om det i Jesu namn. Amen. Ja, det är en slags uppgivenhet hos Israels folk här. Man märker det. De kände att det var på något vis ingen idé. De hade inte mod och de hade inte kraft på något vis att ta tag i det här med återuppbyggandet av templet. De jobbar med sina egna saker, sina egna projekt istället. Det var liksom viktigare och det var lättare. Så en uppgivenhet. Det var mycket besvikelser hos folket. Det berättas rent historiskt också här, och det kan man se i bibeltexten, att det var också att det var ett motstånd från de människorna som bodde i landet när Israels folk återvände, samarierna, som var ett slags blandfolk mellan hedningar och judar som hade blivit kvar när Israels folk fördes i fångenskap. De var uppblandade och hade andra religioner och dyrkade Gud på annat sätt. Det fanns en motstånd här mot Israels folk när de kom tillbaka och skulle återuppbygga templet. Så det var ett motstånd i samhället, väldigt tydligt. Och så tänkte Israels folk också, som hade återvänt från Babel, att återuppbyggandet av templet, det hörde ihop med Messias ankomst. Man väntade Messias. Men på något vis så hände det inget. Det skedde inget. Utan man var helt enkelt uppgivna. Man hade gett upp på något sätt. Ett yttre motstånd. Och så den här förväntan att Messias skulle komma. Det brann inte i deras hjärtan. Och jag tycker det känns väldigt aktuellt, det budskapet, för idag. Det påminner mycket om Sverige idag. Om världen idag för övrigt. Men jag tänker mycket på vårt land och våran situation. Det finns ett motstånd mot evangeliets budskap. Inte så häftigt motstånd som det är på många platser i vår värld. Det är inte att jag som pastor hamnar i fängelse för att jag står här och predikar eller så. Det är inte så. Inte den där öppna förföljelsen. Det kan förekomma naturligtvis. Kanske på vissa arbetsplatser och vissa skolor och så vidare. Och i vissa familjesituationer att människor på något vis även här i Sverige är öppet förföljda. Men det är inte alls att jämföra med många andra platser. Vi hör om nyheterna från Afghanistan till exempel. Och vi läser om Iran, vi läser om Kina, vi läser om många olika platser och så där. Men det finns ett tydligt motstånd mot evangeliet. Ett tydligt motstånd mot vad Gud vill. Det kommer vi inte ifrån. Det är väldigt, väldigt tydligt och uppenbart. Och sen just den här uppgivenheten att varför kommer inte Jesus? Man tänker inte så mycket på det. Man har hört det budskapet väldigt länge. Och på något vis har man resignerat inför det. På något vis kanske man har det med sig, men man lever inte i det som att det är verkligt att han ska komma tillbaks. Så det handlar väldigt mycket om våran tid det här också. Texten handlar om att ha rätt fokus och rätta prioriteringar i livet. Texten uppmanar också, profeten uppmanar Israels folk att fatta mod i den här situationen. Och så talar texten om Guds välsignelse över Israels folk. Gud höll tillbaka sina välsignelser över Israels folk. Han höll tillbaka det medvetet. Det var kämpigt och svårt. Folket led ständigt brist. Trots att Gud hade lovat att välsigna. Hade lovat med överflöd. Men folket led ständigt brist. Orsaken är tydlig när vi läser. Folket prioriterade fel. Man fokuserar på sig själv och sitt eget först. Sen kom Herren och hans verk. Men löftet fanns där. Herren hade inte lämnat Israels folk. Han älskade sitt folk och han ville välsigna dem. Och det är också budskapet till oss idag att Gud vill välsigna, men han vill att vi prioriterar rätt och har rätt fokus. Så lärdomarna är, hur prioriterar vi våra liv? Det är en fråga. Hur prioriterar vi våra liv? Det är en lärdom från den här texten, att kunna ställa den frågan och tänka igenom det. Vad är viktigast? Jag tänker på mitt eget liv många gånger, att livet går väldigt fort. Vi har bara ett liv, och det har vi fått som en gåva från Gud. Bibeln talar ju om att vi lever länge, om vi lever 70-80 år. Jag har passerat 60 faktiskt. Och man vill inte tro det eller kan inte förstå det riktigt. Men skulle man gå efter Bibeln och jag får leva länge, det vet man inte. Det är inte säkert man lever så länge, det är ingen som vet. Men skulle jag leva till jag blir 80, då har jag en fjärdedel kvar av mitt liv ungefär. Och då tänker man att 3/4 har redan gått. Det är faktiskt så. Tänk vad fort det rinner iväg. För en del har det ju gått ännu längre, kan jag ju säga, för att ni är betydligt äldre. Och en del är betydligt yngre också, så kanske har mer kvar. Kanske halva livet kvar. Men det får en att tänka till. Jag tror det är nyttigt att göra lite sån här, ha såna här funderingar ibland. Och tänka, hur prioriterar jag mitt liv? Det som har varit, det har ju varit. Men nu gäller det framtiden. Vad gör jag av det jag har kvar? Vad gör jag av det liv jag har kvar? Tänk vad viktigt det är. Vi har bara ett liv. Och vi har ett ansvar för våra liv. Vi har ett ansvar för våra liv. Prioriterar jag rätt? Hur mycket plats har Gud i mitt liv? Är Jesus nummer ett i mitt liv? Är det han jag fokuserar på först och främst? Eller är det mitt eget? Och det kan ju bara du svara på om ditt liv, och jag kan svara på mitt liv. Det här är ju ett budskap som jag känner själv är till mig väldigt, väldigt mycket. Till sist, bara helt kort, så handlar texten här om dåtiden. Att inte glömma vad Gud har gjort. Gud är alltid trofast, står det. Alltid trofast. Han sviker aldrig. Han sviker aldrig. Om vi säger vårt ja till Jesus, så han är alltid med oss. Det är ett löfte Gud har givit, och Gud sviker aldrig ett löfte. Han tummar aldrig med det. Han är med oss, och det håller att stå på. När det gäller dåtid så handlar det inte om nostalgi eller att leva i det som har varit. Jag vet inte om du är speciellt nostalgisk. Jag kan vara det ibland. Och det är en fara det där. Att nostalgin tar överhanden. Det kan göra att vi blir ganska paralyserade. Och så kan vi bli också kritiska och tänka att det som var förr var mycket bättre än det som är nu. Men det är en fallgrop det där. Så det måste vi undvika. Så dåtiden, tänka tillbaks, det är att inte att tänka att allt var bättre förr eller vara nostalgisk. Utan det handlar om att lära av erfarenheterna och också komma ihåg vad Gud har gjort. Men inte fastna i det, utan det Gud har gjort i dåtiden, det ger oss kraft för framtiden. Hans handlingar då ger oss inspiration framåt, att gå framåt. Annars blir det fel. Men vårt minne är ju väldigt kort många gånger, och Israels folk hade väldigt kort minne också. Så det handlar väldigt mycket om att minnas tillbaks. Gud, man kan tycka att det kan bli lite tjatigt ibland i Gamla testamentet när Gud talar om att man ska minnas saker och påminner om uttåget ur Egypten till exempel. Det återkommer ständigt och vad Gud gjorde och sådär. Det är mycket återupprepningar, men det är därför att minnet är kort hos oss människor. Vi behöver påminna oss vad Gud har gjort. Men inte för att leva i det som har varit, utan för att ha mod att gå framåt. Därför är det viktigt. Nutiden, det andra, nutid. Det samtidigt är varje dag ny. Och i bibeltexten vi läste här så säger profeten till Israels folk att min ande finns hos er. Inte att han fanns endast, utan han finns hos er. Han är med er. Han är med oss. Guds ande är med oss. Men vi behöver leva i en ständig förnyelse i den heliga ande. Och ibland behövs det även omvändelse i våra liv. Vi kommer till situationer eller vägskäl där vi behöver omvända oss helt enkelt. Ändra riktning i våra liv. Vi kan vara på väg åt fel håll även om vi är kristna, även om vi är Guds barn. Så kan det behövas en ändring av riktningen i våra liv. I vissa skeenden i livet behövs det omprioriteringar. Man behöver tänka om. Man har kommit in i ett slags ekorrhjul. Men Bibeln säger, var inte rädda. Till verket. Ta tag i situationen. Och vi måste ta tag i den själva. Gud gör inte det åt oss, men han ger oss kraft när vi tar tag i det. När vi gör vår del så gör Gud sin del. Det är det som är så fantastiskt. Så det går. Och folket böjde sig i fruktan, står det, för Gud och lyssnade. Det måste ha varit väldigt auktoritet ändå hos profeten. För folket, det verkar som allt folket lyssnade. Och så böjde man sig i fruktan och så tog man tag i situationen. Så handlar det också om framtiden, alltså dåtid, nutid. Och så är texten väldigt mycket om framtiden här också. Den säger till och med att det bästa ligger framför. Härligheten hos det nya templet kommer att bli ännu heligare än det gamla templet. Det bästa ligger framför. Härligheten hos detta hus ska bli större än den förut var. Och så säger profeten mod. Han säger det åt Zerubabel, ledaren för folket, hans politiska ledare, han säger det till den andliga ledaren Josua, prästen här, och så säger han till folket också, fatta mod. Och så står det så här i kapitel 2, vers 20, och vi läser det. Från denna dag skall jag skänka välsignelse. Från denna dag skall jag skänka välsignelse. Så det bästa ligger framför. Och det gäller också ditt och mitt liv. Församlingens liv. Kristenhetens liv. Om vi följer Herren och prioriterar rätt och har rätt fokus. Då ligger det bästa framför. Tack Jesus för att du vill undervisa oss och lära oss från bibeltexten, Herre. Tack för vad du vill visa oss, Herre. Tack för vad du visade Israels folk här. Och tack att det kan lära oss också som lever så mycket senare i en modern tid. Flera tusen år senare kan du ändå undervisa och lära oss och visa på vad som är det viktigaste. När det gäller prioriteringar, när det gäller att fokusera rätt, Herre. Hjälp oss att inte glömma det som har varit. Hjälp oss att minnas vad du har gjort, Herre. Men inte fastna i det utan gå vidare. Att leva här och nu och se vad du vill göra mitt ibland oss idag, Herre. Tack för din heliga ande som finns mitt ibland oss, Herre. Men hjälp oss också att fatta mod och gå framåt och ha vision för framtiden, Herre. Vad du vill göra, Herre. Vad du vill göra i våra liv och genom oss och i församlingen och genom församlingen, Herre. Att din vilja får ske i allt, Herre. Hjälp oss att satsa rätt, att tänka rätt, att prioritera rätt i allt, Herre. Hjälp oss att följa din väg, Gud. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen, amen.